Hej och varmt välkomna ska ni vara till Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt. Jämställt arbetsliv är en podd med fakta och studier, råd och tips och en hel del goa gäster med kloka tankar. Varmt välkomna ska ni vara. Avsnittet gästas av ingen mindre än Attila Joldas.
Grymt, du nailade uttalet. Fan vad bra. Det brukar inte vara folk som nailar. Du fick till och med till tjush-ljudet på slutet av mitt efternamn. Det var snyggt.
Men det är det enkla.
Säg det till alla dina vita kompisar som inte tycker att det är det enkla.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Jag vet inte liksom hur jag ska introducera dig här. För jag tänker att om vi ska hinna prata om någonting annat än dig så kommer jag behöva köra en väldigt så short version. Men för att ge lyssnarna en ram. Du är 29 år gammal. Född och uppvuxen i Norrköping. Bor just nu i Stockholm, men egentligen reser du mest bara. Du var 22 när du började på Expressen.
Det låter rimligt, ja.
Det är väldigt ungt. 2019 har jag sett att du vann årets nätängel, vilket innebär att man är snäll på nätet.
Ja, det är jag inte längre, så det var en tidsstämpel från den tiden.
Ah, okej. Okay. Men det är fint att se tillbaka på.
Ja, 100%. Jag blev jätteglad när jag fick det.
Du är ambassadör för organisationen Mind. Du är slash var en del av Europeiska jämställdhetsinstitutet.
Mm, precis. Jag är ju den journalistiska ambassadören för Sverige då. De har ju en för varje medlemsstat och några fler länder i EU. Så vi ses några gånger om året om det funkar och får ta del av deras forskning liksom.
Men i övrigt, så du är journalist, författare, föreläsare, influencer.
Ja, jag antar att jag räknas som en influencer.
Ja, alltså du har ju haft samarbeten.
Ja, det har jag haft. De allra flesta grejerna jag har gjort har ju varit ideella samarbeten, men man räknas väl som influencer ändå då, kan jag tänka mig.
Ja, för du influerar. Och du är ju också så här, vad ska man säga, värderings...
Gud, jag blev kränkt av att du kallar mig influencer.
Ja, men det är ändå så. Du är en värderingsinfluencer.
Ja, men det var ju fint.
Alltså, för du influerar ju andra. Så det kan ju vara positivt liksom ändå att så här, du influerar ju andra människor. Du påverkar dem liksom.
Ja, jag brukar inte langa så mycket rabattkoder till kläder och sånt där. Så det... Värderingsinfluencer lät ju lite bättre.
Ja, men vi köper det. Egentligen så kanske du mest är just nu föreläsare.
Ja, det är typ det jag huvudsakligen arbetar med nu. Jag är ute mycket och föreläser, kör workshops och andra typer av opinionsdrivande uppdrag liksom. Så det är inte så mycket journalistik längre.
Och sen så skriver du på din nästa bok. Jag har verkligen så här, det är allt jag säger nu är frågor. Och så skriver du på din nästa bok.
Du har helt rätt. Och det är fortsatt på spåret kring antimachokultur. Med en lite annan målgrupp än mansboken som jag skrev då 2019.
Just det. Och den boken riktar sig framförallt till?
Till vuxna, liksom, till de vuxna i sammanhanget. Mansboken är den primära, eller målgruppen som jag vill nå. Men den är ju mer yngre killar. Och män liksom. Och nästa bok ska ju vara lite mer så här en handbok man kan slänga till de vuxna i sammanhanget då. Föräldrar eller personal på skolor eller vad det nu kan vara. Liksom. Mycket verktyg där omkring.
Ja, det är svinbra. För att det är många jag pratar med inom skolan är så här, vi behöver hjälp att utbilda våra lärare på enkla sätt liksom. Så det är toppen.
Jag hoppas att nu känner jag pressen här att jag måste göra klart det projektet också. Nu när jag har sagt det högt. Absolut, jag hoppas ju att det finns någonting man kan hämta ur det. Tanken är att jag ska försöka få in så mycket som möjligt i den från forskning och intervjuer och liksom studier och den typen av sammanhang då, som faktiskt tittar närmare på machokultur som struktur i samhället. Så vi får hoppas att den blir bra.
Se fram emot att läsa. Och sen har du ju också då, som sagt, jag nämnde ju då, eller nämnde influencer. För du har ju ganska stor plattform på Instagram och också på TikTok nu, eller hur? Du når ut till kidsen.
Ja, precis. Jag börjar använda TikTok nu på sistone. Men Insta har jag haft ganska länge och är väldigt tacksam att jag har en plattform där liksom.
Överallt så står det bara, är mest verksam på Instagram. Eller aktiv.
Ja, precis. Lika bra, folk har ju typ så här, som jag träffat ute som bara typ så här, jag skrev till dig på LinkedIn för typ ett år sedan, men jag fick aldrig något svar. Jag bara, bro, jag har inte ens den appen installerad. Jag kanske borde uppdatera mig på de andra ställena. Men det är ju mest Insta jag är på liksom. Man får haffa mig där.
Men när jag läste på om dina föreläsningar så kände jag ju, och framförallt också när jag läste recensionerna då, att gud vad jag verkligen vill se det här med egna ögon. Så du måste ju absolut säga till om du är i Malmö med omnejd.
Du är jättevälkommen. Alla klipp jag har sett, när du är för övrigt också svingrym. Alla klipp jag har sett från dig gör ju mig också jättetaggad. Så det goes both ways. Du får också bjuda in mig då.
Well, thank you. det här avsnittet av, vi ska prata om, jag frågade om jag skulle skicka lite frågor till dig. Du bara, vi kör så på studs. Och så känner jag så här, ja, för jag vet liksom inte riktigt, det är så himla mycket jag vill prata om. Jag vet inte vad vi ska börja, men så här, du föreläser ju framförallt då för ungdomar och för folk som jobbar med ungdomar. Och du föreläser om psykisk ohälsa hos ungdomar, rasism, machokultur, könsnormer.
Precis.
Vad är mest efterfrågat? Vad är det folk vill liksom, vad är det folk krivar? Vad vill folk prata om? Vad är det som behövs?
Jag blir ofta bokad för att snacka om machokultur. Och det är typ det som jag har fokuserat mest på i mitt engagemang generellt, skulle jag ändå säga, under alla åren. Det är den som blir, det blir mest påtagligt i alla fall, att man upplever att det är stora problem runt om, särskilt bland de yngre generationerna. Mellan högstadiet är det oftast jag är på. Och det blir ju oftast, alltså det är generation efter generation varit där som det oftast blir kulmen av den typen av stereotypa eller destruktiva normer, framförallt kopplade till maskulinitet. Så de, alltså, de vittnar ju väldigt ofta innan jag kommer dit om väldigt mycket så kallade skojbråk som ofta spårar ut i slagsmål, mycket aggression, våldsamhet, sexistiska kommentarer och beteenden, homofobi är ju jättevanligt. Samtidigt som rasism och den typen av fördomar är väldigt förekommande också, när, särskilt när man tittar på liksom, siffror. Friends-rapporten brukar ju kika på vad den vanligaste anledningen för diskriminering i skolan eller trakasserier, och där är ju etnicitet på topp år efter år. Liksom. Så det är ju också ett väldigt vanligt fenomen. Men machokultur inkapslar ju väldigt många skeva beteenden och attityder. Och där är det väl många som pekar att man mer eller mindre ser det typ överallt.
Jag tänker alltid på, alltså jag tror jag har tagit upp det här i podden flera gånger förut, men varje gång man pratar om just det med machokultur så tänker jag på förebilder och sånt. Och jag hade problem, jag jobbade, när jag pluggade så jobbade jag på en gymnasieskola, eller en högstadieskola, och på fritids. Och på fritids hade vi några killar som gick i femman som alltid bråkade. De var kompisar men de bråkade på fotbollsplan. Och då sa jag till min kompis som spelade då i lug i handboll. Jag bara, du, kan inte du ta med det, så här, ni är ju deras förebilder. Kan inte ni liksom så här, kan inte du ta med dem i omklädningsrummet så de får se att man, så här, man måste ju vara snäll mot varandra. Och 3-4 män asgarvar. Och jag bara så här, va? Vadå? Är inte omklädningsrummet den finaste platsen på jorden? Oh well. De bara, vi kommer aldrig kunna ta med dem dit. De kommer vara förstörda for life. Och man bara, okej. Ja, men vad fint. Vilka fina relationer ni har med era vänner.
Nej, men ja, det är ju, det ligger någonting i det där. De minnena jag har från min uppväxt som också var i skolan med väldigt påtaglig machokultur var ju att när snacket åtminstone blev som värst, det var ju alltid i omklädningsrummen. Den typen av attityder och åsikter som luftades som var vidrigast var ju oftast i omklädningsrummet, för det var ju bakom stängda dörrar. Då blev det som att det blev ytterligare en liksom kulmen av machokultur. Var väldigt skeva beteenden grabbar emellan, alltså oss emellan i de rummen där det verkligen var separatistiskt. Så jag förstår det, det är ju det vanligaste. Det är som att det blir någon så här hyperreaktion när vi är själva bakom stängda dörrar, att man ska överprestera den här machokulturen. För att det blir extra sårbart då, när det bara är killar i rummet. Av någon anledning så känns det som att det spårar ur oftare.
Hur kommer man åt det då?
Det måste ju vara inifrån där. Det måste ju vara inifrån, och när jag är ute och snackar machokultur så försöker jag alltid stärka de unga i sig att faktiskt göra någonting. Om det så väl är att de ska samla mod, snacka ihop sig och gå sig ifrån tillsammans i omklädningsrummet, vilket kan vara svårt, jag förstår det med. Men att det är minst lika ansvarsfullt att gå till den vuxna i sammanhanget då och faktiskt kräva ansvar så att det blir någon form av konsekvenser, istället för att bara sitta i sitt hörn och vara knäpptyst och tänka, men det är inte mitt ansvar för det är inte jag som snackar den där skiten. Det är den klassiska situationen, eller att man inte vågar eller vad det nu kan vara. Jag dömer ju liksom inte barn som inte vågar göra de här sakerna i de rummen när man kan riskera att bli trakasserad eller slagen eller vad det nu kan bli. Men då är det ju viktigt att faktiskt stärka dem att gå till en vuxen. Det är jätteviktigt att de här grejerna inte faller mellan stolarna. Särskilt inte där det är svårare för de vuxna att vistas, typ online eller i omklädningsrum eller andra separatistiska liksom rum. Och vissa liksom bemöter mig, alltså vissa vuxna bemöter det med, men vi kan inte förvänta oss att 12-åringar ska göra såna här civilkuragegrejer. Jag bara, men jag har jobbat på förskolor flera år i mitt liv, jag har sett 5-åringar köra stopp min kropp-metoden mot varandra, stå upp för sina kompisar. Min kompis sa faktiskt stopp min kropp, då får inte du röra henne längre, eller, och de inte lyssnar så går de till en vuxen. Jag bara, om en 5-åring kan göra det så kan ju en 12-åring göra det också. Och om vi inte förväntar oss någonting av 12-åringarna, varför ska vi förvänta oss att de ska ha världens civilkurage när de blir vuxna sen? Det måste ju pågå en process liksom, där vi stärker varandra i att det åtminstone är viktigt att känna att man har det där ansvaret och att det inte räcker med att sträcka upp händerna och säga att det var inte jag som slog eller sa det där homofobiska eller vad det nu kan vara. Som att man ska få ett diplom för att man inte går över gränser. Alltså det är så här, vi ska ju stärka dem till att faktiskt göra någonting, tänker jag. Och det är de mer än kapabla till att göra.
Ja, verkligen. Och det handlar också ofta om att man bara ska känna att någon tror på att man kan det. Eller så, att så här, jag vet att du kan göra det här. Ja, okej. Okay. Alltså att man liksom, för att man, det finns liksom inte som ett alternativ hos en själv. Att vem är jag att göra det här liksom? Kulmen av det du pratar om, eller så här, följden av, då har vi dels så här, incels som det leder till liksom, om vi inte fångar upp de här pojkarna, så har vi incelsrörelsen, vi har här, gängkriminalitet, vi har höga självmordstal och så. Alltså det finns ju väldigt mycket liksom, farliga, negativa, jobbiga, sorgliga konsekvenser av att inte fånga upp de här pojkarna. Och jag tänker att det är alltså, en av vår liksom, samtids största utmaningar att fånga upp dem, för att vi vet ju också att pojkar eller män utan utbildning är inte bra för samhället eller så, för de har det de har och det de till slut har är liksom ett våldskapital, och man kollar på liksom, ja, men misshandlar och, eller våld i samhället liksom, våld i vart den är, så är det ju ganska mycket utbildningsrelaterat och så. Det är stor, liksom, stor utmaning. Vad kan vi göra på samhällsnivå?
På samhällsnivå så handlar det om, nu är det ganska fint att under de senaste åren så har man ju sett att det ändå görs lite reformer, att det förtydligas i Skolverkets riktlinjer till exempel att jämställdhet ska vara en del av läroplanen under hela liksom, utbildningstiden när man växer upp. Att normkritik ska vara en obligatorisk del av läroplanen. Det här är jättebra saker, men det är inte så konkretiserat. När reformen kring sexualundervisningen kommer ju nu, den är ju klockren, då blir det ännu mer tydligt och konkret att vi ska snacka samtycke, de här grejerna ska inkluderas, relationer och så vidare. Men det behöver vi också göra när vi snackar, vad är jämställdhet, vad är normkritik? Det behöver bli detaljerat, annars blir det jättesubjektivt för var och en av lärarna. Men så här, vi har haft en lektion om stereotypa normer, nu är vi klara. Det behöver ju vara ett gediget arbete. Och det står ju klart och tydligt i riktlinjerna att det ska vara genomgående under utbildningen. Det handlar om att det ska vara ett kontinuerligt arbete. Där kan det komma ännu tydligare riktlinjer från politiskt håll liksom. Det blir svårt nu när det är ganska många konservativa som sitter vid makten som kanske inte tycker om jämställdhet och jämlikhet och den typen av progressiv liksom, framfart. Men vi får ju hoppas att man ser de positiva konsekvenserna av det oavsett hur man ser på saker och ting. För precis som du nämner så finns det ju väldigt många tydliga kopplingar från forskare, från experter, kriminologer och suicidforskare som gör kopplingarna till de här väldigt stereotypa normerna. När man snackar om våldsbrott, våld mot kvinnor, våld mot killar, självmordsstatistiken där vi står för 70-75% av alla som dör. Det finns ju så många sådana fenomen och sammanhang som är stora samhällsproblem där experterna gör kopplingen till att men det här kan till stor del förklaras med machokultur som struktur. De här stereotypa normerna som många växer upp med. Då måste ju de dras vid rötterna redan från förskoleåldern och uppåt. Så man inte fastnar i de här fällorna liksom hela vägen igenom. Så att man inte har den här antipluggkulturen som du också syftar på, att killar ska skita i skolan för att det är tjejigt att plugga eller vad det nu är de ursäktar det med, eller att det skulle vara mer maskulint att vara obrydd och cool och skita i och ha den attityden, samtidigt som det finns en väldigt tydlig massa om att vi ska bli väldigt framgångsrika och ha massa dyra märkeskläder, flashiga klockor och snabba bilar och lyckas liksom sådär. Så det är mycket som är motstridigt i det som också blir viktigt att belysa, att de måste förstå att det finns ju en vikt, en roll för oss alla i samhället att spela, men framförallt en roll i en rörelse för jämlikhet. Precis som du är inne på så handlar det om den här typen av samhällsproblem om saker som också missgynnar oss, eller åtminstone går ut över oss på väldigt destruktiva sätt. De allra flesta som blir utsatta för misshandel av en okänd gärningsman, eller som man inte känner, är ju en annan kille eller man. Förövaren är nästan alltid en kille eller man. Det är också killar och män som i enormt mycket större utsträckning utsätter kvinnor och tjejer och icke-binära för sexualbrott och trakasserier och sådana saker. Vi ser ju att det här, det slår ju hejvilt åt alla håll och kanter. Mot oss killar och män och mot alla våra medmänniskor. Så det är ju någonting som gynnar oss alla när vi jobbar med antimachokultur. Det måste vara på nationell nivå. Det måste komma väldigt tidigt. Och det är en stor fråga, precis som du säger. Det finns ju hur mycket som helst man skulle kunna liksom inkludera i lösningsfokuset och verktyg och sådana saker. Men vikten är ju vid tidig ålder, tänker jag. Och att det är kontinuerligt och följer med den typen av samtal.
där är ju så här, en av mina liksom, så här, universal lösning på samhällets alla problem. Mer resurser i skolan, fler lärare, mindre grupper och så vidare. Det är så otroligt mycket liksom, alltså, samhällskostnader som vi kan spara på det. Alltså, om vi bara så här, fångar vi upp det. Och det är liksom, det har ju alla vetat i alla tider, men det är ingen som vågar göra. Alltså, jag vet inte, man kan inte ändra så mycket. Och det är för att så här, ja, politiker kan ju inte tänka långsiktigt. Politik är alltid hyfsat kortsiktigt, speciellt med pengarna. Och det är ett superstort problem. För om vi bara fångade upp alla, om vi hade möjlighet att fånga upp 50% fler. Det är så otroligt stora pengar. Alltså, dels för att så här, ja, nu kommer du kunna gå på högskola, eller nu har du betyg så att du kan, så att du har en självkänsla, alltså att du känner liksom trygg med dig själv, att självförtroende att gå ut och söka jobb. Du vet att du kan. Såna grejer också, att så här, folk som bara får må bra och inte känna sig kassa, för det är också alltså så här, fakta. Tidigt i skolan, pojkarna är inte, utvecklas inte lika snabbt som tjejerna. Tjejerna har det ju lättare att liksom hänga med och fokusera. Och då hamnar man lite efter, eller så här, om man redan är då liksom har lite svårt för att lära sig, eller svårt för att fokusera, eller lite extra omogen. Man har ju liksom en nackdel redan från början.
Och kombinerar man om det så liksom att det finns andra förklaringar som också kombineras med normen kring att man inte heller ska bry sig om skolan, då blir det ju katastrof. Och normen kan vi faktiskt förändra väldigt drastiskt och prata om och jobba med för att det ska bli skillnad där. Det är ju precis så, alltså statistiken är väldigt tydlig med att vi killar och män hoppar av studierna långt mycket tidigare än tjejer och kvinnor. I genomsnitt, vi utbildar oss inte lika hög nivå. När vi väl fortsätter studera vidare så hoppar vi av i mycket större utsträckning. Det är supertydligt att det här följer med liksom väldigt länge. Men att det också är en enormt tydlig norm att det är feminint att plugga. Och att det skulle vara omanligt att vara en plugghäst och så vidare. Vilket är jättekonstigt.
Jag som har jobbat då på högstadieskola i en universitetsstad, alltså Lund. Där var det väldigt stor skillnad på kidsen som kom. Alltså vissa åkte liksom skolbuss, uppvuxna, alltså föräldrar som kanske inte har utbildat sig och så. Deras inställning till skolan jämfört med de med akademikerföräldrar, alltså så, att där var det liksom, alltså, väldigt coolt att vara duktig i skolan hos alla killar liksom. Alla som har då föräldrar som är liksom, ja, högutbildade och så. Och det var så extremt stor kontrast till kidsen som har, ja, men, så här, just pappor då, för det är ju alltså pappan som är liksom förebilden i att så här, nej men fan, du klarar det ändå liksom. Eller att man helt enkelt inte bara pushar, utan att man låter det vara, att så här, men låt ungen vara liksom. Eller att man inte ser barnet överhuvudtaget. Det är också alltså, otroligt viktigt med manliga förebilder.
Och det är precis det du nämner med att det kan skilja sig så mycket från det ena sammanhanget till det andra, som också talar så tydligt för att det handlar till så mycket större del om normer och ingenting som vi inte kan styra över. Det kan ju precis på samma sätt vara att vissa machonormer är vanligare i vissa delar av Sverige, men fundamentet är nästan alltid densamma. Att vi ska vara lite tuffare, hålla tillbaka på vissa känslor, vara heterosexuella. Vissa av de här fundamentala, traditionella machonormerna finns ju lite överallt. Men ställer vi frågan, vad krävs för att vara en man i Norrköping, där jag är uppvuxen, så kommer vi få vissa svar, men fundamentet är densamma. Ställer vi den längre norrut så kanske jakt kommer upp mycket tidigare. Inte så lika många som jagar här i Stockholms kommun liksom, och menar på att det är viktigt för att du ska visa att du är en man. Vissa av de här grejerna kan ju diffa, likväl antipluggnormen liksom, kan ju vara olika i olika sammanhang. Även om de sammanhangen kan vara jättenischade och små, så talar ju det fortfarande för att sammanhanget gör väldigt mycket, att miljön gör väldigt mycket, normerna där omkring och förväntningarna och sådana saker.
Vad hoppfull jag vill känna mig när du säger så här. Det känns jättebra.
Ja, men vad skönt att du känner så. Jag känner att det är fint att vi vet att vi kan förändra de här sakerna, men det måste ju göras mer. Det går ju fortfarande långsamt. Alltså det är, de här problemen är fortfarande väldigt rotade överallt liksom i Sverige. Och även om det inte handlar om att majoriteten av alla killar och män i alla de här sammanhangen beter sig extremt macho, för då hade det varit kaos liksom i hela Sverige hela tiden, så räcker det ju med att en minoritet beter sig så här och resten accepterar det. Då har vi redan machokultur som struktur i det här sammanhanget, och det är ju det som blir en väldigt tydlig norm. Ju mer vi tolererar den här typen av beteende, desto mer kommer det fortsätta gå ut över hela samhället.
Jag tänker på Bianca Kronlöfs Ta det som en man. Tips till lyssnarna, det är en serie i 3 delar, kort avsnitt, där ja, men hon helt enkelt pratar med män och så. Och när hon säger liksom så här, ja, ni säger att vi är arga, alltså vi är kvinnor, men varför är inte ni arga? Alltså varför är inte ni arga över allt det liksom, hur ni behandlats, hur allt ni fått utstå, allt våld, all rädsla liksom, typ omklädningsrum och sånt. Alltså varför är inte ni arga över normerna Och varför agerar inte ni? Varför är det vi som står upp för era? Alltså, nu är du ett undantag, men det är ju inte många som du som jobbar med de här frågorna. Sett till hur många kvinnor det är som faktiskt jobbar med alltså machokultur och mansnormer.
Jag kommer ihåg när jag såg just det här talet som du syftar på från Bianca Kronlöf i den här SVT-dokumentären, och jag satt och grät för att det blev så jävla kraftfullt. Jag är arg. Emellanåt så blir jag riktigt förbannad. Och jag blir arg när jag ser andra killar och män som går in i kommentarsfält hos kvinnor som faktiskt jobbar med såna här saker. Framförallt pratar om kvinnors utsatthet, kanske pratar om sin egen utsatthet. Och så kommer killar och män in i det sammanhanget och säger, varför bryr inte ni er om män? Så det är inte nog med att man själv inte engagerar sig. Man kommer till ett annat sammanhang där en kvinna engagerar sig och säger, du borde bry dig om oss också. Jag bryr mig inte. Men jag bryr mig nu när jag ser att du inte lyfter min fråga. Det är som att gå till en bröstcancer-demo mitt i stan, på Plattan, som Bröstcancerfonden anordnar för att samla in pengar till kvinnor då, kanske framförallt, som drabbas oftast. Och så kommer man dit och bara stjäl rampljuset, tar micken och bara, varför bryr ni inte om testikelcancer? Varför hatar ni män? Man bara, alltså, det är precis samma sak fast på en annan skala. Det gör mig förbannad. Det blir så här, bror, du har alla möjligheter att engagera dig i den här frågan istället för att försöka sno fokus ifrån någon som redan gör någonting, försöker bidra till någonting i samhället. Du gör inte det just nu, om vi ska vara ärliga. Ta tag i den här frågan. Jag kan kroka arm med dig om du gör det här på ett bra sätt, så kommer jag backa dig. Så gör vi den här saken. Jag försöker lyfta den här aspekten samtidigt som jag lyfter den här andra. Vi kan göra fler saker samtidigt. Vi behöver inte sno ifrån någon annan. Det handlar ju om att vi måste ju ta den stafettpinnen. Vi måste sluta upp. Och det är inte bara för att vi ska göra någonting för någon annan. Det är ju väldigt själviskt att tänka att man bara ska engagera sig i en fråga för att det ska gynna en själv, som kille, som man i det här sammanhanget. Det handlar ju om att stå upp för våra medmänniskor så att ingen runt omkring oss ska drabbas, oavsett könsidentitet. Men det handlar ju likväl om att vi ska stå upp för oss själva. Att vi inte ska behöva må skit och fastna i självmordsstatistik eller känna att jag måste hålla käften när jag mår dåligt för jag är kille. Eller vad det nu kan vara. Jag måste vara tuffare när jag umgås med mina kompisar för att jag är grabb. Det är så här, från triviala saker till väldigt allvarliga grejer kommer ju det här gå ut över oss själva också. Samtidigt som vi ser att det är väldigt förknippat med privilegier i vissa specifika sammanhang, att armbåga sig fram i arbetslivet. Ja, men fine, du kanske tjänar jättemycket pengar, men du beter dig som ett svin. Du mår förmodligen inte jättebra. Det kommer gå ut över dina relationer. Vad är viktigt för dig? Vi kan ju fortfarande se alla de här aspekterna samtidigt och bli arga över det med. Det är en kraft som vi kan omvandla till engagemang och förändring. Jag försöker göra det. Jag försöker ju hålla mig sansad när jag har de här samtalen, trots att jag är arg emellanåt. Men jag förstår ju vad det är Bianca syftar på. Och jag förstår ilskan som kommer från Bianca och andra. Varför gör inte fler killar någonting kring de här sakerna? För när vi tittar på siffrorna, när vi tittar på statistiken och studierna, så är det uppenbart att vi måste steppa upp. Det är liksom inget alternativ, det är ingen diskussionsfråga som vi kan ducka och tänka så här, nej, men jag är inte intresserad av det. Ja, men du kommer ju påverkas av det. Människor omkring dig påverkas av det här idag, har gjort det, kanske redan har. Ja, men exakt. Dina barn kommer med största sannolikhet tvingas förhålla sig till machokultur på något sätt. Varför steppar du inte upp? Jag tror också på killar och män. Jag ser ju att det är fler som börjar göra det. Men det går lite för långsamt.
Ja, det gör det verkligen. Men ja, det finns ju mycket bra initiativ och sånt. Alltså typ locker room talk och organisationen män och så vidare. Det finns ju jättemycket bra initiativ. Jag ställer frågan till mina följare på Instagram. Så här, vad de ville att jag skulle prata med dig om. Så var det någon som skrev så här, hur övertygar vi bäst unga misogyna män att jämställdhet inte är ett nollsummespel? Alltså ordagrant vad det är som skrevs. Alltså hur, för det har vi ju liksom, alltså unga män ser jämställdhet som ett hot, tycker att de är i en situation där de ser att kvinnor har det svinbra, för att unga män, så här, då ser de, ah, tjejerna har det ju jättebra i skolan och kolla vad de pluggar vidare och de får jobb, alltså så, de har det så lätt liksom, men det, de missar ju förstås väldigt mycket så, men de baserat på det de ser. Hur kan vi övertyga just unga män? Hur ska vi liksom nå fram till dem? För det är så här, ja, man kan säga till dem att så här, ja, men du tjänar ju också på jämställdhet. Men liksom, vad ska vi säga för att det ska vara värt det för dem?
Jag tror det handlar om att det är de vuxna männen som behöver gå i bräschen här. För historiskt sett så är det ju kvinnor och icke-binära som engagerar sig i de här frågorna. Det är ju så tydligt det bara kan bli. Kvinnor och icke-binära och tjejer har ju skrikit sig hesa om de här sakerna i alla tider. Och väldigt ofta från sammanhang där killar och män är väldigt tysta. Så säg att vi har en väldigt stereotyp liksom, situation. Det här är ju bara en ond cirkel av sexism. Men Att vi har en kvinnlig lärare och en manlig lärare i ett klassrum. Den kvinnliga läraren säger alla de här sakerna som du och jag har pratat om nu. Att på grund av det här och det här och det här, de här samhällsproblemen, de här skadorna, självmordsstatistiken, där det är uppenbart att det här är skit, både för killar och tjejer och icke-binära. Ingen mår bra av machokultur. Så är det, ni behöver engagera er. Och sen står det manliga läraren bredvid och bara säger, jag bryr mig inte. Jag kommer fortsätta vara tuff. Då blir ju den kvinnliga läraren underminerad. Och det där blir lite en generaliserande och överdriven representation av hur det typ ser ut i samhället. Det är väldigt många män som rycker på axlarna, inte engagerar sig. Så varför skulle pojkarna göra det? När de ser att det inte finns några vuxna män då som följer de här sakerna och gör de här grejerna. Så tyvärr, det blir en ond cirkel om inte fler män steppar upp heller. Någon måste ju ta de där första stegen också och visa att så här, det här är inte bara någonting som kvinnor eller icke-binära eller den här organisationen eller det här partiet tycker. Det här är universellt. Det här är för oss alla människor. Av någon anledning så är det väldigt få killar som har hoppat ombord det här tåget. Men det här tåget är ju till för oss alla. Vi har en plats här. Vi måste ta ansvar i de här sammanhangen. Jag kommer ta de här stegen. Jag kommer visa i handling att jag ställer inte på machokultur, det behöver inte du göra heller. Vi behöver ifrågasätta den. Vi behöver bli fler som gör den grejen. Och visa liksom, alltså, man kan ju inte bara komma med pekpinnar och säga att barnen ska lösa allting. Det är vi som är vuxenvärlden som sätter liksom ribban. När populärkulturen underminerar oss eller när andra vuxna gör det, då måste vi steppa upp ännu mer och visa vägen så att säga.
Ja, men och också, jag jobbar ju mycket mot företag framförallt, och då säger jag ju allt så här, ledningen måste ta ansvar för det här arbetet, ledningen måste driva, visa att så här, vi står bakom det här 100%, det här är någonting vi supportar och vi liksom ger mandat till de här och budget och så vidare, alltså att man visar tydligt från ledningshåll så att alla fattar, så att det inte är så här, det här är den liksom, det här är en HR-fråga som HR tycker är viktig, utan så här, ledningen bara, det här är jätteviktigt för oss, för att alla på ett företag ska förstå att så här, okej. Precis som att ledningen säger, vi har liksom de här ekonomiska målen för 2024. Ja, och sen har vi också de här målen för liksom ert mående och hur vi jobbar med inkludering. Så det här är liksom våra konkreta mål som vi arbetar med. Så det är klart att vi behöver göra så med barn och unga också. Jag har en kollega som jag diskuterar mycket, en man då i, vad är han? Ja, 40-årsåldern. Som jag diskuterar liksom mycket så jämställdhet, inkludering, mångfald och så vidare med. Och sen så pratade du med honom. Och därefter säger han till oss att så här, ni säger ju exakt samma sak. Men jag tolkar det ju helt olika. Alltså han var ju medveten om det. Han bara, Anna, när du säger det till mig så känner jag så här, du vet inte hur jag var man, du kommer här och läxar upp mig, fast att vi säger det liksom med samma ton, samma sätt och så vidare. Han bara, men när du säger, du är en man, då tar jag till mig på ett helt annat sätt. Han förstod ju det här själv. Han insåg det väldigt tydligt att så här, jag tolkar det ni säger helt olika.
Är inte det frustrerande? Jag tycker ju till och med att det är frustrerande. Att han lyssnade på mig på det här sättet. Jag kan ju tänka mig att det blir frustrerande för dig också.
Exakt.
När vi sitter och säger samma saker. Det blir lite, det är en sån konstig grej bara. För mig också att förhålla mig till. Det är alltså så här, de som jag har lärt mig mest ifrån. Från tidig ålder. Alltså den första som började pusha mig till att ta ställning och göra saker var ju min morsa. Det var ju inte som att jag avfärdade henne bara för att hon är kvinna. Liksom, när hon står upp för saker som är rimliga. Common sense grejer liksom. Hon har ju pushat för bra universella saker. Det är så konstigt för mig att man lyssnar med de här öronen. Att man stänger dörrar för att det är en viss typ av person som pratar. Det är den här klassiska typ så här. Om jag inte kan relatera till människan jag pratar med så är det inte ens intressant. Man bara säger, då är det väl mer intressant till och med. För att det kommer med andra perspektiv som också kan vara jättenyttiga. I det här sammanhanget så kommer ju du och jag med samma poänger. Kan komma från olika perspektiv, men vi lyfter ju på samma sätt. Vi har ju samma liksom approach till det. Det är ju en större grej. Det är ju verkligen det. Men när vi vet att det är så blir det ännu viktigare att det också måste komma från fler mäns håll. För det är ju så där, det är ju tyst så mycket oftare från det hållet. Det är också en anledning till att man kanske inte lyssnar lika mycket på kvinnor till exempel. Det blir ju en extra dimension av sexism liksom.
Verkligen, och det var som när jag skulle, Marcus Oskarsson, han på TV4 för lyssnarna, så Marcus Oskarsson som pratar, han är politisk kommentator på TV4, han står på scenen och så säger någon så här, varför har vi inte haft en kvinnlig statsminister förrän nu, då när Magdalena Andersson, så sa han, det är för att vi har haft ojämställdhet på så många nivåer under så lång tid i vårt samhälle, så det är för att liksom, samhället är ojämställt på alla nivåer, därför, och sen när vi snackade efteråt så sa jag till honom så här, det där du sa kommer jag nu gå upp på scen och förklara på en halvtimme. För att jag skulle aldrig kunna säga så. Jag skulle aldrig kunna säga så till en publik. De hade aldrig accepterat det. Och när han sa det, alla applåderar. En publik full av män applåderar. Och jag bara, jag hade aldrig kunnat säga det. Det är helt sjukt.
Det är ganska sjukt.
En annan fråga som jag fick då av följare. Vilka skillnader du har sett i det sociala samtalet sen du började? Vad har du sett för skillnader i liksom hur vi klimatet?
I det vuxna sammanhanget, om vi börjar i den änden då, så har det varit väldigt tydligt. Innan och efter MeToo har det varit väldigt uppenbart att det har blivit en tydligare backlash. I samband med framfarten av alt-right-rörelsen, som också vill anamma då traditionella maskulinitetsnormer väldigt mycket, och att män ska få vara män enligt machonormerna. Så det är till och med kommit in begrepp som används i motståndet mot antimachokulturrörelsen och jämlikhetsrörelsen i stort. Att man använder vissa specifika ord för att beskriva just killar och män som engagerar sig i jämlikhetsfrågor för att försöka stoppa den rörelsen. Man känner sig hotad av den progressiva liksom framfarten. Så den backlashen har ju varit väldigt tydlig. Att människor som Jordan Peterson växte väldigt mycket, som fortfarande syns, som också har tagits över av nästa form av extremitet som Andrew Tate nu, liksom senaste. Den typen av röster blir ju högljudda. De når ju väldigt många fler. Det var inte den typen av samtal när jag började engagera mig för typ 10 år sedan. Det handlar ju om att det är en annan typ av organisering kring motståndet, upplever jag, bland de vuxna till och med.
Så det har blivit värre? Är det du säger?
På vissa sätt så tycker jag att det har blivit värre. Och en effekt av att man ser att det är värre är ju också precis den studien som du hänvisade till tidigare från Göteborgs universitet, om att unga killar och män är de som känner sig mest hotade av jämställdhetens framfart. För det handlar ju om att de ser upp till personer som Andrew Tate och Jordan Peterson. Andrew Tate och Jordan Peterson är ju deras vuxna i sammanhanget, som är väldigt stereotypa, som säger väldigt gammaldags saker, som upprätthåller machokultur. Når ut till miljontals unga killar och män runt om på jorden som också anammar den stilen och försvarar dem och tycker att vi ska bli mer som dem. För här är en man som vågar säga vad han tycker och står upp för sina saker. I brist på andra man kan vända sig till. Så det handlar ju om att jag ser en väldigt tydlig backlash både bland unga och vuxna, samtidigt som jag ser att medvetenheten ökar. Det är det som är den positiva delen. Jag har ju mött 12-åringar när jag har varit och föreläst, som jag försöker ju grunda mitt arbete i intersektionell feminism. Men jag använder inte begreppet intersektionell feminism när jag föreläser för mellanstadie- eller högstadiekids. Men en 12-åring kom fram till mig.
Stopp och belägg. Intersektionell feminism, det måste vi då förklara. Det handlar alltså om att man inte bara ser till kön, utan att man också kollar på till exempel etnicitet och ålder. Att man liksom kopplar in liksom fler saker än kön när man diskuterar saker.
Och det är ju fundamentalt. Det är jätteviktigt att se fler perspektiv för att komma med specifika lösningar. Det kan inte just slentrianmässigt lösa alla problem med samma verktygslåda. Men det begreppet i sig hörde jag alltså en 12-åring säga efter en av mina föreläsare, och bara, vad skönt att det är någon som kommer hit och att vi kan snacka om intersektionell feminism. Jag bara, hur vet du det här ordet? Alltså där, du är 12. Jag byggde kojer när jag var 12. Jag hade ingen aning om det här. Så alltså, du förstår vad jag menar. Medvetenheten ökar ju. De förstår det här på ett annat sätt. De får information till sig som vi inte fick på samma sätt när jag växte upp. Tack vare sociala medier. Tack vare att folk faktiskt hörs och syns på den bra sidan av den här diskussionen. Där också. Många har andra förebilder liksom idag. Så det är både och. Jag upplever i Sverige att vi går långsamt åt rätt håll framåt. Men det går med betoning på väldigt långsamt.
För nu känner jag så här, en liten positiv note ändå. Att du sammanfattar det som att vi långsamt går framåt. Men vi går i alla fall framåt, trodde jag skulle säga. Så tänkte jag, vad bra, då slutar vi på en positiv ton där.
Och det är där, i vissa sammanhang går det ju bakåt. Det får vi inte glömma. På vissa sätt har ju machokultur blivit mer extremt. Alltså kolla bara på gängkriminaliteten som har ökat. Kolla på alltså, de extrema konsekvenserna av machokultur. En viss typ av våld har minskat medan en annan har ökat.
Jag vill ändå säga här då att backlashes, som du sa då, att det finns en backlash. Det är ju alltid framgång med att det är alltid backlash. Alltså motståndet är ju alltid ett bevis på att det går bra. Vi håller där för att det är så mycket jobbigt i vår värld just nu. Så otroligt mycket sorg och hemskheter. Så att det går framåt, sakta men säkert. Och jag är så himla, himla glad att du ville vara här och prata om det här med mig.
Jag är så himla glad att du ville ha mig med här. Det känns jättefint. Jag är så glad för det.
Jag är så himla tacksam och jag önskar dig stort lycka till i allt du gör och energi och kämpar glöd.
Tack så jättemycket och verkligen right back at you. Som jag sa tidigare, jag tycker du är asgrym. Jag är glad att vi har träffats och att vi fortsätter snacka, och kan jag göra någonting för dig så hör av dig. Vi får kroka arm helt enkelt.
Tusen tusen tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Jämställt arbetsliv, där jag alltså har haft Attila Joldas som gäst. Och det här var väl otroligt intressant. Men jag vill framförallt, innan vi släpper varandra, lägga till det här att han är ju väldigt aktiv då på sin Instagram, där jag verkligen kan rekommendera er att följa honom. Jag kan tagga honom i mitt Insta-inlägg sen idag, så kan ni gå in och hitta. Och jag tycker att detta avsnitt, det är viktigt för väldigt många olika människor, av många olika anledningar. Men det kanske framförallt kan göra skillnad för män som känner att de vill göra någonting men inte vet vad. Så tipsa gärna engagerade män i din omgivning som vill göra någonting men inte vet vad, eller har liksom, vad ska man säga, hjärtat på rätta stället men kanske inte agerar helt enligt vad som är för deras och deras omgivnings bästa. Jag vet inte, tipsa folk i alla fall. För det här är ju riktigt toppen av snitt. Jag ber om ursäkt förresten för ljudkvaliteten. Det var jag som hade skruvat på fel knapp. Så att det blev lite väl knasigt på min. Men ni hör ju Attila bäst. Och det är det som är viktigast. Hur som helst, kika på Instagram. Hör av er om det är något. Ha en fortsatt fin dag. Tipsa kompisar. Ta hand om er. Puss och kram.